Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Daniel Saar är tillbaka för att på guldet smaka. Kalles kaviar istället för beluga, men det får min sand duga. Vågen vaskar inte efter guld i älv eller å. Vi hjälper dig däremot att bästa möjliga pension uppnå. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Det är onsdagen den 16 februari och ni lyssnar på Röglepodden. Och att jag börjar med ett datum har sin självklara anledning. För bara ett dygn tidigare så har det varit världens rock'n'roll i SHL. Eller vad säger ni, Daniel Roth och Linus Alin?
Vi säger att det har varit korsdrag.
Faktiskt. Korstag och storm.
Rejäla haspar hade behövts för att hålla det här fönstret i schack.
För att överdriva, det känns som att det är ett nytt SHL, en ny liga som börjar. Så är det givetvis inte, men det har hänt så vansinnigt mycket att man inte riktigt vet vilken slagstyrka lagen kommer att ha framöver.
Det känns som att det har kapprustats rejält. Vi ska väl återkomma till det, men jag intervjuade Chris Abbott idag. Han pratade om en unik situation som uppstod tack vare att KHL pausade sin grundserie, så det blev massor av spelare som helt plötsligt blev tillgängliga.
Och det hade kort och gott att göra med, som så många gånger, för pandemin som gjorde att en massa matcher inte skulle hinna spelas klart i grundserien, och Tom hade beslutat att nej, vi går på slutspel. Och då var det ett antal lag som vi då inte gick dit helt enkelt. Och en massa spelare överflöd som fick väldigt korta säsonger.
Och för att få en brygga till Rögle så hamnar ju tre av de här KHL-spelarna rakt in i den grönvita ishockeyfabriken.
Ska vi ta dem på en gång? Rätt på bara.
Rätt upp, kör.
Linus.
Ja, men vi kan väl
börja. Som är bra på uttal.
Ja. Nej, men Wojciech Mosik tror jag, tjeckisk back, är ju en av spelarna Rögle har tagit in här. Ses väl som en ersättare till skadade Allen Lesund, medan den andra backen man har tagit in från KHL som vi har pratat om tidigare, Valtteri Kemmeläinen, snarare är den här offensiva backen som då kan ses som en ersättare till Jelina. Så att man har värvat, ja, vad får jag säga, en defensiv och en offensiv back på så sätt. Även om Kemmelen också beskrivs som en tvåvägsback. Så är det väl så som är tanken.
Också hemvändaren Daniel sa på det. Så tre in totalt och två ut till slut. Det är Jelina bröt och får vidare till Djurgården. Och Tyler Kelleher sent på sista kvällen blev klar för HV71.
Precis. Var börjar vi i det här? Ska vi ta dem en för en och säga lite mer om dem? Eller vill ni ta någon spelare versus en annan in och ut?
Vilket möjligt, vi frångår körschemat lite, men man kan väl någonstans kort bara dröja vid att gick tillbaka och kolla de senaste åren sen Chris Abbott klev in i, eller bröderna Abbott klev in i Rögle 2017, så är ju detta den med marginal vildaste slutspurt just för en transferfönsters stängning. Fem spelare totalt på transaktioner. Det är två mer än, eller till och med tre mer än det näst vildaste. Så att det är en speciell situation i Rögle, och det kan man väl inte bara prata om liksom pandemiföljder, utan det har väl lite andra skäl också.
Det brukar ju vara ganska, alltså det här transferfönstret även i Rögle kretsar är ju ofta upphypat med all rätt, för det är ju liksom spännande att rapportera om och läsa om övergångar såklart, men det har ju blivit på så sätt lite antiklimax för alla de som vill ha aktivitet i Rögle-lägret de senaste åren. Kontrasten med den här säsongen är ju total. Det har varit namn som har cirkulerat och florerat i de senaste två veckorna som fått mängder av tips och samtal om allt möjligt, så det till och med varit lite svårt att sortera allting. Och så har det inte alls varit de tidigare gångerna då. Det är mer varit att Rögle har plockat in något kanske ett par veckor före deadline, och sen har det varit mer budskapet, om jag minns rätt, att nej, men vi sitter lugnt i båten, vi är klara och sådär. Och att man gör det så här sent, att det kommer in spelare dagen före det stänger och även på sista dagen, att det händer så mycket. Och Kelleher övergången, även om den säkert var klar lite tidigare, så kommuniceras den ju inte ut förrän 22.30, alltså en och en halv timme innan fönstret slår igen. Det hade ju säkert att göra med att Rögle spela, men ändå, alltså det är, de sista dygnen har varit oerhört liksom händelserika och intensiva.
Verkligen. Rögles supportrar som lyssnar på detta minns ju säkert de här vilda åren när en Robert Kantor eller Ramsey Abid dansade in och Roger Hansson, sportchef, hängde mot relingen liksom sista sekunderna innan tolvslaget. Men min känsla är precis som din, att Chris Abbott har ju ofta suttit lugnt i båten de här dagarna, för att de har ofta haft sitt i ordning. De har inte suttit på några spelare. Den senaste spelaren som man skickade iväg, om jag sett rätt i arkivet, är ju din favorit, Hjelm. Juha-Matti Altonen, och det är ju liksom 4-5 år sedan nu. Så detta är ju första året på länge som Rögle faktiskt har haft spelare som man har känt att man har velat liksom offloada av liksom ekonomiska och sportsliga skäl.
Kan man inte räkna in Robert Lantosi i den kategorin som man skickar iväg?
Jo, det kan man ju. Men kanske inte i sista minuten kategorin, men nej, definitivt. Definitivt. Jag har gjort en intervju med Chris Abbott om detta och ställt lite kritiska frågor. För det är ju faktiskt så att tre av hans nyförvärv inför säsongen har han ju faktiskt brutit med. Det börjar med Robert Lantosi i oktober. Nu också Eric Jelena och Tyler Keller. Jag ställer frågan om man ser detta som ett misslyckande. Och vad han svarar kan väl alla hd.se trogna följare gå in och följa. Den texten finns ute på nätet.
Jag tror att många lyssnare ställer sig frågan nu när vi nämnde Altonen. Och undrar hur går det för honom nu egentligen?
Vill ni veta? Åtminstone Mattias Hjelm.
Ja, men jag tror många är nyfikna där. Han spelar i Kärpet i finska ligan. Har gjort de två senaste säsongerna. Den här säsongen så har han gjort 22 poäng på 44 matcher. Förra säsongen gjorde han 27 poäng på 32 matcher. Så han har snittat en halv poäng per match den här säsongen. Så det är ändå still going hyfsat strong liksom. 36 år.
Ja, de poängen hade Rögle behövt alltså. Från hans klubba.
Precis. En tidig minispaning från Alain. Mycket bra.
Vi har nog anledning att återkomma till Chris Abbotts lagbygge den här säsongen. Men om vi tittar på de här spelarna som kommit in och de som då har försvunnit. Vad har det gjort med slagstyrkan i laget? Och vad kan vi förvänta oss att se från detta lite nya Rögle då?
Jag tror nästan det är lättast om vi tar det liksom lite namn för att sen sammanfatta. Jag tror det i alla fall.
Eller åtminstone lagdel för lagdel. Liksom. Vad händer på backsidan? Vad händer på forwardsidan?
Ja, men om vi tar en sån som Mosic så är det ju en spelare som har förflutet i Färjestad. Gjorde en hel säsong där 1920 och sen bara 16 matcher åter på. Då försvann han till Kunlun Red Star i KHL. Och sen då spelar han i Vladivostok. Fått 9 matcher den här säsongen då innan han nu flyttat till Rögle. Och nu är han ju på väg hem rättare sagt från OS där han har spelat med Tjeckien som åkte ut väldigt tidigt. Och sen då Kemmelainen som vi har behandlat tidigare och hans historik. Så backsidan med Jelinas borta så är det ju liksom en plus i kolumnen vad gäller storlek och bredd i alla fall.
Jag har resonerat lite kring det här med ett lagbygge som har fått lite hack i skivan efter att ha gått lite som på småna rälsar i ett par år, så får man ju faktiskt säga att de har stött på någon slags patrull här. Och det var många som satt ett frågetecken inför backsidan inför säsongen, och det frågetecknet har ju faktiskt bestått. Vi har återkommit till det många gånger här. Och att Chris Abbott gör två rokader, tar in två backar och faktiskt inte står i vägen eller till och med gör sig av med Jelena. Det är ju en rätt tydlig indikation på att han inte heller är nöjd med hur backsidan ser ut.
Ja, framförallt med Jelena, att man plockar tillbaka honom och sen skickar iväg honom igen så tätt inpå är ju anmärkningsvärt, speciellt med tanke på Jelenas historik och vad han har bidragit med till laget tidigare säsonger. Sen blev det, vi var inne på det förra veckan, den här intervjun du gjorde med honom i Hjelm, att han var liksom snackiga med schweiziska klubbar om nästa säsong. Det kändes ju någonstans där som att han var iväg i tankarna, och nu är det väl också kommunicerat och klart från den här, jag tror det var Bern, som han var klar för att ha skrivit på.
Han har
på.
Ju till och med bekräftat det själv för Hockey News, tror jag.
Ja, så att han är ju i Djurgården nu och studsar där, och sen ska han vidare till Schweiz. Så det är också en aspekt man får väga in i Rögles beslut, om man har okej, ska vi satsa på den här spelaren som uppenbarligen redan har bestämt sig för att han gör sina sista månader här. Alltså det händer ju ofta med spelare, men med de förutsättningarna precis, han har i princip precis kommit tillbaka och sen redan bestämt sig för att här ska inte vara kvar längre. Det blir ju också en grej i hela den här ekvationen som man måste ta in lite och väga in.
Abbots jobbar ju mycket med långsiktighet och bygga spelare som ska utvecklas, hitta nästa platå och drömma sig vidare. Det får man ju faktiskt säga att det händer ju aldrig med Jelena efter återkomsten. Rögle är säkert inte heller nöjda, hade de velat att han skulle vara kvar i något längre perspektiv. De har säkert kommunicerat det till honom, så jag tror att det var ganska åt båda håll där, att man kände att detta var säsongen ut. Och, det var nog en win-win för båda att han fick göra sina sista månader i någon annan klubb där han behövs mer. Rögle sparar säkert in en del pengar och kunde ta in någon annan som man kanske ser en lite större framtid i, även om både Mosic och Kemilainen får väl betraktas som alltså framtida långskott. Det känns ju rätt mycket som här och nu värvningar.
Det gör det, speciellt med deras historik. Alltså, Kemilainen har väl säkert inte några större problem att få ett nytt KL-kontrakt nästa säsong. Det är ju ingen vild gissning direkt.
Men om jag lyssnar in rätt här, så har det blivit förmodligen en uppgradering då på backsidan.
Ja, det känns ju tveklöst så. Men här Lesund som den ena är någon slags ersättare till, har ju varit borta jättelänge och Jelena har inte funkat, så att det är två OS-backar som kommer in. Lever de upp till sina vitsord och sin liksom potential, så är det ju en kraftig uppgradering.
Nu ska vi se, min tidiga matte från lågstadiet säger att om det kommer in två stycken och så försvinner det en, då blir det en mer så att säga i backuppsättningen. Det borde ju betyda att en spelare, en back, kommer få svårare att ta plats.
Så är det.
Räknar jag rätt då?
Jag skulle tro det. Det är ju en liten poäng att Ekestål Jonsson och Mosic har ett förflutet ihop i Färjestad. Kanske tanke att de två ska spela tillsammans.
Ja, och sen blir jag absolut inte förvånad om man sätter Kemilainen med Sund. Två finska backarna ihop för att bilda något slags nytt första backpar med de två. Och sen där bakom så känns det ju hyggligt jämnt mellan många, tycker jag.
Strukturmässigt skulle det se ut lite som Rögle under Abbots har byggt sina backpar de senaste åren, med två rätt så tunga block, som två tunga duor som äter mycket istid och spelar mycket. Och sen några liksom kompletterande backar där bak. Det är väl det lär bli en hård liksom kamp om de fyra backarna som jag räknat upp, känns ju tokgivna på fyra backar. Sen är det Ryan McKiernan, Samuel Jonsson, Samuel Johannesson och William Wallinder, va? Som slåss om de sista två.
Och är det inte så att Samuel Jonsson ändå har stått väldigt högt i kurs hos Cam Abbott?
Jo, han kan man nästan räkna in som en av de sex startande backar, tror jag.
Och då är det tre backar på en återstående plats då?
Ja, och rent krasst, Samuel Johannesson har ju inte åtnjutit något större förtroende, så att han hamnar sist i kön tar jag nästan för givet, utan att ha någon slags insyn, bara gå på hur det har sett ut tidigare.
Ja, och sen då står man i läget Wallinder och McKiernan. Jag vet inte hur många chanser man kommer att ge till McKiernan liksom att höja upp sin nivå. till där det var tänkt att det skulle vara. Sen har, alltså visst, han gör inga poäng, men jag gjorde en intervju med honom i förra veckan där han pratade liksom att han vill börja med det defensiva, vara en svårback att möta och så vidare, och sen bygga på offensiven. Så han verkar ju inte superstressad över liksom den offensiva produktionen. Men samtidigt får man ju någonstans ta ett beslut och fundera kring, okej, ska vi spela in Wallinder nu på en startplats och låta honom växa inför nästa säsong, eller ska vi då jobba med McKiernan, fortsätta att jobba med honom och se om det faktiskt blir den utvecklingen man hade hoppats. Det är ju ett intressant scenario och ett intressanta beslut som måste tas där.
Jag tror att McKiernan har liksom bränt sina livlinor, om man ska säga. Jag tror inte man tar någon hänsyn till att han har, var han är i karriären eller så. Det blir en ren konkurrenssituation. Jag kan se framför mig att man använder sig sju backar, att faktiskt McKiernan står för någonting som kanske inte Jonsson och Wallinder gör. Alltså han är ju lite, även om han gör sina misstag, så är det ju någon slags lite mer erfaren stark back. Wallinder och Jonsson är ju, har sina liksom förtjänster, men det är ju lite vingligare liksom bakåt emellanåt, eller att det liksom vägs lite lätt i vissa situationer.
Och sen tror man också väger in till viss del, även om det var ju i Tyskland och Österrike, så har ju McKiernan de senaste åren vunnit mästerskapstitlar i två europeiska ligor, så att det är möjligt att han hittar någonting i sitt liksom sinne eller sitt spel när det bränner till på riktigt allvar långt fram i vår. Det får vi ju se, men man ska också ha med sig det i ekvationen att han, även om nivån i SHL är mycket, mycket högre, så har han erfarenhet från den typen av matcher, den typen av situationer.
Det är en jättegod poäng, och det tror jag också att han gör ju fortfarande misstag, men kan han hitta någon slags liksom stabilitet i sitt spel och spela en hockey utan misstag, så har han ju ändå någonting som de andra två inte har. Å andra sidan, om man tittar på Wallinder ibland, tänker jag att om man tittar på de backarna som spelar, vem av de här backarna har den allra högsta liksom högsta nivån? Kanske det är till och med Wallinder.
Mm.
Alltså som har den kraftfullaste åkningen, det största liksom spelet i sig. Sen har han ju kanske de allra lägsta dipparna också, för att han är ung och att det går emellanåt på lite små marginaler, men det finns ju en uppsida där som får man snurr på honom, så kan det ju bli otroligt bra. Men han, ja, det är intressant att se.
Okej, nu är vi ju en bra bit in i SHL, vi börjar närma oss upploppet och sådär, men det är inte så att McKiernans ingångsvärde är lite högre, som kanske talar till hans fördel, att vi har varit inne på det, att Abbott då kanske inte prickat helt rätt med sina värvningar. Om man då sätter McKiernan på bänken, så är det ytterligare en av de tänkta spetsspelarna som man signalerar att vi träffar inte rätt där heller. Men det kanske inte spelar någon som helst roll hos Cam Abbott nu.
Jag vet, det handlar om att få ihop det sista backparet, som att de liksom funkar ihop och bygger varandra. Så Jonsson har ju sin liksom spelskicklighet, passningssäkerhet, men han ska gärna kanske vara ihop med någon som är åt det fysiskt stadigare hållet, typ en Lesund eller så. Ja, det blir intressant att se hur man kombinerar där, men jag kan ju tänka mig att de tre som vi surrar kring här kommer att få dela på lite istid.
Mm, apropå det du frågar, Hjelm, om jag tror inte man tar hänsyn till några sådana faktorer om det var en tilltänkt spetsvärvning eller
nej,
inte i det här skedet av säsongen. Jag tror Cam Abbott och hans kollegor där inne i tränarrummet och den sportsliga ledningen ställer sig bara en fråga när de tar ut laget då. Och det är liksom, okej, vi har de här tre backarna, vi måste välja en. Vem har störst chans att hjälpa oss att vinna guld? Vi spelar med den backen, punkt. Och sen vad de heter eller vad de har gjort tidigare i karriären eller hur gamla de är, det tror jag faktiskt man rent ut sagt skiter i det läget. Så liksom osentimentala är de ju, att de tittar ju bara på resultat där. Och det ska man ju.
Låter så otroligt kallt när du säger. Nej, osentimentala är de. De tittar bara på resultat.
Ja, det
låter maskinmässigt.
Ja, men det, du har helt rätt i det, tror jag. Och sen ska man inte glömma ett resonemang heller som jag man gjort många intervjuer med Chris Abbott och han har återkommit till många gånger det här med, som gjorde Växjö så starka förra säsongen när de vann SM-guldet, det här med man pratar om bredden. Det är inte bara spelare man värvar in, alltså att man plockar in tre från Köln. Det är inte bara det som är bredden, utan bredden är lika mycket att de unga spelarna fortsätter att plocka liksom marknadsandelar. Kolla liksom vilka som var tungan på vågen när Växjö tog guld förra säsongen. Det var ju inte Kaelof och de hade, det var ju deras unga egna spelare. Och där är ju helt övertygad om att man ser liksom Wallinder i den kategorin spelare som har en liksom enorm uppsida, som att de, det är ju därför de matchar honom hela tiden. De vill ju att det ska blomma liksom.
Tack för era intressanta inlägg och synpunkter och teorier och tankar kring backsidan. Vi hoppar över till forwardsidan och jag säger ja, en klar uppgradering där. När Daniel Saar är tillbaka i full form och kondition och sig själv igen efter en lång skadeperiod. Tyler Kelleher blev ju faktiskt sådär och vi sa väl ganska tidigt, eller ja, nog gjorde väl någon av oss det i alla fall, att han känns ju inte riktigt som klippt och skuren för Rögläs hockey, och det blev han ju aldrig heller.
Det var du som sa det igen, så det ska du ha cred för. Jag minns ett försäsongsavsnitt där du tog upp detta resonemang väldigt, väldigt tidigt.
Fast jag ville inte säga det så, för det hade varit så oerhört självgott, så jag pratar i vi termer här.
Ja, men vi ska ge varandra klappa på axeln.
Nej, du ska ha en liten applåd för
mig. Nej. Och ni som lyssnar nu, ta inte till er av detta trams. Vi konstaterar bara att Tyler Kelleher aldrig riktigt kom in i det spel vad det verkar som Cam Abbott praktiserar och fick inte ut så mycket och blev inte den spetsspelaren som han värvades för att vara. Medan Daniel Saar ju faktiskt kan väntas bli det.
Ja, det kan han ju, utan tvekan. Jag menar, det facit som han har haft i SHL senaste säsongerna talar för sig själv. Sen ska man ha med sig in i allt detta att han har inte spelat. Det var hans första match i comebacken han har mot Växjö på nästan 3 månader. Han sa till mig i intervjun efter att han knappt liksom har kunnat träna ordentligt på de 3 månaderna.
Han är liksom i augusti nu på försäsong.
Ja, men det kan man ju nästan säga ju. Och därför, när ska han vara som bäst? Ja, det finns ju bara ett slutmål där. Och det är ju första slutspelsmatchen.
Han har 15 träningsmatcher nu.
Ja, men jag säger inte att han kommer behöva 15 matcher.
Nej, men nu, fattar.
Han gillar ju nog att de spelar så pass mycket som de gör nu de kommande 4-5 veckorna. För att han har ju en jättechans att komma in i det så snabbt som möjligt. Men det är ju mycket jobb som måste göras för att han ska hitta formen från förra säsongen. Såklart.
Alltså man kan dra en, liksom, en logisk linje från Saars ankomst till liksom, när Keller har kommit in. För Rögle tappade mycket spelskicklighet och tappade tunga forwards. Keller var ju garanterat tänkt som en forward på, i de här producerande kedjorna. En rightare, bra spelsinne, kan spela powerplay. Men han tog ju aldrig en roll så högt upp i hierarkin. Med tiden har han ju hamnat i en fjärde kedja med Mattias Sjögren. Och får man ju säga, krigat på osjälviskt där.
Inställningsmässigt så har han ju inte gjort liksom bort sig överhuvudtaget, tycker jag. Jag tycker att man har sett det på honom framförallt senaste 7-8-9 matcherna, att han har liksom inte vikt ner sig eller tjurat över den rollen, utan han har ju försökt hela vägen, men i den rollen så har det ju inte räckt.
Nej, och rent krasst, ska Rögle gå in i ett slutspel så ska man ju inte ha Tyler Kelleher i en fjärde kedja. Det är ju någonting som är fel i det. Det har de ändå haft yngre spelare som har visat att de kan göra det. Kriga jobbet och ta 9 minuters istid per match. Så att nu får man ju in så, nu får man ju kanske den sista pusselbiten som gör att man kan bygga 2 offensiva enheter.
Precis, för att i detta nu när vi spelar in det här så pågår Sverige-Kanada, eller om det är Kanada-Sverige, ja, de möter varandra i alla fall. Så när ni lyssnar på det här vet ju ni hur det har gått, men vi vet inte än, ingen vet än. Men vi vet att Dennis Everberg och Adam Tambellini, Rögles 2 OS-spelare, möter varandra. Så en av dem kommer att komma hem lite tidigare till Ängelholm och Rögle. Och efter denna långa utläggning, vart vill jag komma? Jo, när båda är hemma, hur tror ni att de här 2 toppkedjorna kommer att formeras? Vi har inte skrivit upp den punkten här, men den tycker jag vi måste ha med här.
Ja, den måste vi sätta.
Ja, men jag tror inte, man har funderat fram och tillbaka på detta, men jag tror ändå att man behåller Tambellini-linen intakt som den var.
Med Bristedt och Everberg.
Ja, det tror jag. Det tror jag. Och sen då Brithén, Sar, Bengtsson är min gissning. Så bra som den. Alltså nu har ju Brithén-linen som har spelat de här matcherna har också varit jättebra. Men när man vet vad Tambellini kan uträtta som center med de vingarna, så tror jag man aktar sig väldigt nog, ändå aktar sig för att bryta på den konstellationen.
Men nu ska vi se, jag vill minnas att jag läste på hd.se faktiskt att Leon Bristedt uttalade sig om att ja, men jag kommer till lite andra situationer, och ja, det var väl efter att han gjort 5 poäng mot Timrå i förra matchen. Utifrån då att han spelar med Brithén och Bengtsson, om det nu blir en splittras där igen då, tappar man lite igen, inte lite grann av Bristedts?
Nej, det tycker jag inte. Vad Bristedt kan göra med Tambellini och Everberg är ju bevisat. Han blir ju lite av en passningsläggare där han ska sätta upp de två, och det är ju helt avgörande för att den kedjan ska funka. Du har två av ligans bästa målskyttar i Tambellini och Everberg. Då måste ju finnas någon som kan hitta dem och sätta upp dem för lägen.
Och om du egentligen tar ut ekvationen hela vägen, så finns det inte så många alternativ, för att Sar kan man egentligen inte, kan inte jag se spela med Tambellini och Everberg, för att det är ju egentligen tre avslutare.
Vem ska passa pucken igen?
Och Bengtsson är inte heller liksom den stora passningsläggaren. Så jag tror någonstans att ekvationen, när man löser ut den, så går det inte att göra på något annat sätt än att spela Sar med Brithén och Bengtsson.
Ni är helt eniga där?
Nej, alltså i teorin. Så, men jag hade inte lanserat liksom Tambellini som center med Everberg och Bristedt. Så menar, det är vad vi utgår från, vad vi vet nu. Det är möjligt att liksom det finns potential att liksom lösa ut och andra spelare som man inte vet idag. Men om man ska utgå från vad man har här nu.
Och det kan ju också vara en av Rögles fördelar inför slutspelet, att man har 6 sådana här offensiva spetsspelare i någon slags tombola där man kan byta runt lite. Om det skulle låsa sig i första kedjan, så kan man byta runt och hitta andra konstellationer som kanske funkar bättre. Ibland är det ju så att en kedja har ett spann på 10 omgångar där man är jättebra, och sen liksom är det som att åka in i en vägg, då kommer en formdipp, och kan man då ha vapnet och byta runt lite för att hitta liksom ny kemi och väcka saker och ting till liv när det behövs som mest, då är man ju, ja, då sitter man ju i en bra situation.
Och det är lite ny gammal kemi också, för man har eftersom Sar har varit här innan och någon slags bevisad kemi både ihop med Brithén och med Sar, och även nu med det finns ju ny gammal kemi liksom, så det är många av de här som funkar ihop. Så det är väl klart att man skulle kunna tänka sig att liksom Bristedt blir ju lite nyckel i det, eftersom han får lite olika roller sett till vilken kedja han spelar i. Men det är väl klart att man skulle kunna se Bengtsson kanske som någon slags test med Tambellini och Everberg i en ganska rakt spelande enhet. Det är en väldigt osjälvisk spelare också som gräver fram och vinner mycket puckar och kan bana väg för andra.
Mm. Och ytterligare en aspekt i detta är ju att när Daniel Sar är Daniel Sar, så har de en skarp skytt i powerplay. För powerplay kan de få ut mer av.
Ja, och framförallt har de väl kanske material till två olika kedjor eller två olika liksom femlingar. Det känns ju som att man har haft en enhet som har varit perfekt sammansatt på något vis. Sen har man dribblat lite med den andra som har avlastat. Men hoten har ju i ganska stor utsträckning kommit från Ekestol Jonsson och Tambellini. Det är väl tänkbart att man bygger en andra uppställning med Sar kanske och Brithén möjligtvis, men det är svårt att tänka mig att man har Sar och Tambellini i samma enhet, även om det skulle liksom sprida hoten. Så
jag vet ju att jag förra veckan bäsade Rögle lite grann, eller ja, lite grann sådär, och vi pratade om, är de en guldkandidat. Jag sa att det är klart att de är en guldkandidat, men de kanske inte är den största favoriten. Jag droppade ett antal lag, men nu är jag nog beredd, utan att ha sett alla de här spelarna, att någonstans vända kappan efter vinden igen och säga att nu ser det bättre ut i Rögle. Nu är de mer guldkandidat än för en vecka sedan.
Sa ju det, vi älskar när du far med ländikerna.
Men, vad tycker ni då? Är de inte det?
Ja, men det är ju som vi pratade sa förra veckan. Det är ju inte så himla mycket som ska till ett pop.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Pusselbitar så är de helt plötsligt en guldkandidat. Och det, jag skrev i en krönika som jag förberett för imorgon bitti att det enda som egentligen har fattats Rögle under säsongen är ju stabilitet och given hierarki på backsidan. Och hittar man den så har man ju ett komplett lag. Man har ett gediget målvaktsspel och man har liksom offensiv power överallt. Det är backsidan som är knuten.
Ja, och det vill ju till att man då prickar rätt med både Mosik och Kemmelainen såklart. Och de har vi inte sett i Rögle-tröjan är ny. Så att visst, på papper en sak, det var samma sak vi sa med Syn när han anslöt ju att det ser ut att vara liksom en ryggig spetsvärvning på backsidan. Och det har inte blivit den utväxlingen på honom som Rögle förväntar sig. Även om han har sett allt bättre ut tycker jag ska väl också läggas till, speciellt nu i den här veckomatchen som kanske var en av hans allra bästa i Rögle.
Håller med.
Men som sagt, det är en sak att se värvningarna på papper och sen är det ju faktiskt så att det avgörs på isen.
Ja, men då, man kan väl nästan glida över någon slags utblick. Men Alexan tangerar vi förra veckan och kryddat upp med Rivik och alla som såg SHL förra säsongen såg vilket lag det blev när han var general där. Örebro kryddade upp med en duo som på pappret ser ju högintressant ut. Daniel Audet och Libor Sulak. Örebro med liksom raketform. De är också med i det gänget av liksom 6-7 lag. Så att,
ja, det är inte bara Rögle som har spänt bågen här med att ta in folk. Det kan vi ju konstatera.
Verkligen inte. Chris Abbott sa samma sak när jag ställde frågan om jag bad honom blicka ut att nivån har höjts. Så det är många lag som har rustat. Det kommer nog att bli ett kan det bli ett blodigt slutspel.
Ja, Luleå är ju med där såklart. Skellefteå definitivt som leder serien nu. Färjestad som jag pratade lite om förra veckan. Det är nog många lag. Växjö vet man ju inte riktigt var de tar vägen efter det här nu. De hade ju i alla fall en fantastisk målvakt mot Rögle på tisdagskvällen. Men om vi återvänder till Rögle. Jag vill bara ställa frågan så att inte den blir obesvarad här. För jag tycker att man ändå behöver göra det. Man tittar på hela truppbygget av Chris Abbott. Så har de ju med alla dessa nya värvningar också. 3 stycken, alla. Men ja, i alla fall. Visst finns det väl en del frågetecken där kring hans värvningar totalt sett till den här säsongen. Att de inte har... Visst, man går ju bom ibland. Men har det inte varit lite för stora bommar? Eller många bommar?
Jag har ett resonemang om detta i min krönika. Jag tycker att det är tveklöst så att de har liksom stött på någon slags första bilar vad gäller lagbygge. Det har gått ganska mycket på räls och de har gjort liksom häpnadsväckande framsteg tabellmässigt. Och det är egentligen prickat rätt med obehaglig precision. Onekligen så att för första gången så har han inte riktigt prickat rätt med sina nyförvärv. Men samtidigt, det vore orimligt att kräva att man ska göra det 5-6 år i rad. Kolla på Växjö som har vunnit 3 SM-guld på 7 år. De har också såna här säsonger om man inte riktigt prickar rätt. Man får liksom inte glömma att tappar man liksom de 3-4-5 bästa spelarna varje år och de ska ersättas. Det går inte att göra på automatik. så länge man har med människor att göra.
Nej, jag har nog inte så mycket mer att tillägga där. Jag tror också att det är så att det är väldigt svårt att upprepa succéer år efter år efter år. Växjö har haft en ganska tuff säsong den här säsongen som de kanske får fart på nu då. Det får vi väl se.
Och sen är det ju liksom fortfarande för tidigt för bokslut. Växjö var väl utdömda liksom hela förra säsongen och gick ändå och vann SM-guld. Och ingen som var imponerad av dem någon gång, men det var ändå de som stod där. Så någonstans, det kan ju fortfarande vara så att rent hypotetiskt att Rögle står där i maj har vunnit SM-guld och gjort 25 miljoner i vinst. Var detta då, var det ett dåligt bygge? Det går inte att säga nu i februari.
Nej, blir Kemmelinen en succéback som bara tar fanan på backsidan och leder Rögle till ett guld? Och Daniel Saar som nog inte var helt lättlöst med den ryska klubben och liksom jobbar fram en lösning. Han satt på kontrakt, han sitter fortfarande på kontrakt med dem nästa säsong. Och ändå lyckas hyra in honom då på något sätt för resten av denna säsongen. Man lyckas hitta den vägen, hitta den lösningen och få tillbaka honom. Om han också spelar en avgörande roll, vilket han på pappret ska kunna göra. Yeah. Då är det som Daniel säger, att då kommer man ju summera liksom två förstärkningar som var geniala och tungan på vågen i slutändan.
Ja, men det är ju alltid frestande att liksom sätta den stämpeln att det här är ett misslyckande liksom, men någonstans det är inte slut ännu. Nej. Och man har tid på sig att förstärka, och det kommer en slutnota i maj. Då ska jag återkomma med mitt final verdict.
Ja, jag tänkte väl också med på att ja, men hade de varit nöjda, som vi varit inne på, då hade man inte behövt göra de här bytena innan transferfönstret stängning. Så att det är klart att redan nu kan man göra delårsbokslut och konstatera att de inte har träffat fullt så bra som tidigare säsonger, för annars skulle inte det här ha skett som har skett nu.
Helt enig, helt korrekt.
En parentes i detta också innan vi stänger vårt fönster om alla transfers är ju just det här med Keller, att man vi pratar om honom, men att man ändå väljer att släppa honom i det här läget när man har pratat så mycket om vikten och har bredd i laget när de ska spela så sjukt mycket hockey de kommande veckorna och månaderna. Det känns som att Chris Abbott har upprepat det i flera intervjuer vi har gjort med honom. Hur stor betydelse det har, och ändå liksom blir numerären på forwardsidan nu då densamma. Men det fanns ju en förklaring där i din intervju med honom då. Eller ja, en delförklaring i alla fall på vad som hade kunnat hända.
Han berättar ju att de jagade en forward till, men av olika skäl de spelarna som de hade siktat in sig på valde att liksom inte avsluta säsongen här. Och så mycket har man väl ändå lärt känna deras sätt att arbeta, att om de inte får dem som de har siktat in sig på, så avstår de hellre än att liksom chansa med ett spexigt namn.
Och då vägde de in det och ändå då tog beslut att släppa Keller. Och det är ju värt att veta för alla som lyssnar då, att egentligen var Rögles tanke att släppa Keller och värva en forward till, helt enkelt.
Så tolkar jag också.
Jag vill också bara säga en sak till innan vi går vidare här. Och det är riktiga mig till alla er som lyssnar och som tänker, men är du helt dum i huvudet, Hjelm? Vårt lag, alltså ert lag då, ligger faktiskt tvåa, och vinner vi nästa match är bara en poäng efter Skellefteå, om jag nu inte minns helt fel. Hur kan du stå och säga att Chris Abbott inte har lyckats fullt ut med värvningarna? Jo, jag gör det därför att jag har sett, jag var inne på det förra veckan också, sett trenden i Rögle, att den har liksom inte riktigt gått åt rätt håll för resten av säsongen. Och jag tycker nog att Chris Abbott uppenbarligen inte heller har sett den trend han vill se. Och därför så står jag och pratar utifrån de här termerna. Jag är mycket medveten om att Rögle är ett topplag. Mycket medveten.
Ja, det är ett återkommande ämne. Det är svårt att veta hur man ska värdera detta. Du har helt rätt i det. Men samtidigt, anledningen till att de ligger väldigt bra till att de skaffar sig en otrolig buffert. De gick som på räls, gick som en raket de första två månaderna. Sen dess, det är inte vi som behöver säga det. Det pratar de själva om. Har de pratat om återkommande om en konstant jakt efter liksom det spel som var. De har ju hackat sig fram sen i november.
Och då tycker jag, även om Linus pekar på en annan sak, så tycker jag ändå att vi ska beta av detta innan vi tar det som du pekar på, Linus. Du pekar på Mattias Sjögren, för vi har en intervju med honom bland annat.
Men det är du som bestämmer.
Ja, precis. Och nu bestämmer jag det, för att just det här med att spelet har hackat, det passar nämligen att titta på de senaste matcherna där man inför Växjö-matchen då, Rögle, hade tre raka segrar, men det spelet egentligen inte lovade 9 poäng som det blev där. Och sen så då gör man en klart bättre prestation mot Växjö, men kammar noll, mycket på grund av då Adam Åhman i Växjös mål som var alldeles fullständigt briljant. Men ändå, bättre spel gav inga poäng. Och någonstans för mig vittnar det om vilken nivåskillnad det är på motståndare också. Att okej, det här spelet som vi hade mot Djurgården och Timrå, det räckte där. Trots att vi gick upp i nivå i spelet så räckte det inte mot Växjö. Jag tycker vi kunna se någon slags, alltså så här mycket kan det skilja också i toppen eller mitten eller botten av tabellen.
Ja, jag tycker det är en helt korrekt analys. Jag sa det igår, det känns som att Sam Hallam har vunnit 600 sådana här matcher som igår. Det kändes som att se SM-finalen i repris på något vis. Någon slags emellanåt skenbart övertag. Växjö är otroligt strukturerad. Men strukturmässigt tycker jag också att det var ett stort fall framåt jämfört med havserimatcherna mot Timrå framförallt. Det var en bra hockeymatch igår som fattades kanske Rögle lite spets för vinnaren.
Ja, och inte minst första perioden tycker jag då med Rögle och första kedjan där i första perioden hade med Tony Sund och Lukas Ekeståhl Jonsson på backarna. De var ju offensiv zon hela tiden nästan. Det var målet som saknades. Sen så kom Växjö tillbaka då. Men det fanns ju en annan intensitet och vilja över fel ord. Men ändå påkopplat system i Rögle tyckte jag mot Växjö jämfört med tidigare matcher.
Sen tycker jag skenet kan bedra, framförallt när Rögle möter Växjö. Ja, de hade ett spelmässigt övertag i första perioden, absolut. Och de forcerar sista 5-7 minuterna, kanske till och med 5 minuterna. Och då var de, borde de ha gjort mål och borde tagit vara på chanserna. Helt enig där. Men jag har sett Rögle möta Växjö många gånger där det har sett ut på liknande sätt. Och sen så tänker man, ja men okej, Rögle driver spelet, sen så tittar man i anteckningsblocket och letar, och har noterat några heta chanser de sista 15 minuterna? Nej, det har jag faktiskt inte. Och det beror på att Växjö är otroligt duktiga på att hålla sina motståndare på utsidan, boxa ut hela tiden. De blir inte stressade fast att Rögle har puckinnehavet och kommer in i offensiv zon, för de jobbar hela tiden liksom utåt och släpper inte in dem i mitten. Det gjorde de i tredje perioden och då fick Rögle sina lägen även lite i första. Men det är lätt att dras med i det där att Rögle har spelmässigt övertag, men de skapar faktiskt inte supermycket under stora delar av matchen, samtidigt som Växjö tyckte jag stack upp och de visade dels klass på sina två mål, men de hade också ett gäng riktigt bra chanser.
Oh ja, de hade ju ett stolpskott också med öppet mål nästan.
Ja, men jag delar ju den bilden, framförallt den första perioden. Det ser ut som Rögle hade ett stort övertag, men det var egentligen bara Brittén-kedjan som kom på insidan. De andra, skulle man skolla sig igenom första perioden, så tror jag inte det är många heta målchanser på de andra kedjorna. Det är de som med hjälp av Ekeståhl, jag tycker de spelar snabbt och med mod, skapar dem och kommer innanför, men ja, det blir lätt ett skenbart övertag. Man fastnar någonstans i Växjös. De är otroligt bra på att rida ut stormar.
Och där, det tar oss tillbaka till förra veckans resonemang med den här bristet-kedjan. Att vad händer när de inte har en dag där de får utdelning på sina lägen? Vem finns det där bakom och plockar upp stafettpinnen och hjälpa till med den offensiva produktionen? Vi lyfte ju det frågetecknet förra veckan, och så att det ska bli intressant sen nu när de möter bättre lag, om det sker. Vad skedde? Jo, Rögle liksom inte gör mål och förlorar med 2-0.
God poäng. Att,
ja, nu har man Luleå gånger två också resten av veckan, som är, jag ska inte säga att de spelar liknande som Växjö, för jag tycker de spelar en betydligt mer offensiv och positiv hockey ändå än vad de gjorde tidigare säsonger. Men det är en på förhand liksom lika tuff nöt och knäcka, om inte tuffare. Ju.
Exakt. Nej, det är Växjö är ju det nya Luleå, och det är ju de tråkigaste matcherna faktiskt. Får man säga.
Japp. Ska vi ta någonting roligare då? Lyssna på Mattias Sjögren kanske?
Exakt, jag högg lagkapten Sjögren i arenan och frågade var han tycker Rögle befinner sig just nu. Och då svarade han så här.
Jag tycker vi har bra spelmässig insats igår mot Växjö. Rent arbetsinsatsmässigt, det är högt tempo i matchen. Det kände man i kroppen, man var trött efter matchen. Och bra intensitet, det vi inte gör är mål och vi är inte vassa runt målet igår. Det är skillnaden, men det finns såklart grejer att jobba på också. Saker som vi har gått igenom idag innan träningen, så att ett steg framåt ändå. Och framförallt intensiteten, det är vårt signum, så att den ska vara där.
Nu förlorade ni igår, men trots det och trots att ni vann tre raka så var väl ändå det här ett strukturmässigt liksom fall framåt. Tycker du inte det?
Nej, men det är klart tre raka än man kan förvänta sig då, för att det är Timrå och Djurgården möter, så är det inga enkla poäng att ta, men väldigt viktiga. Givetvis ville vi vinna igår också och gick för det, men känns inte vi har effektiviteten och studsarna med oss igår. Men arbetsinsatsen är egentligen bättre än de andra tre matcherna.
Transferfönstret stängde igår. Hängde du med i den kaotiska spurten?
Ja, de ger mig den information som de ska ge. Jag följer inte det mer än så. Men det är klart att det blir speciellt när killar som har varit där hela säsongen lämnar abrupt och bara sticker. Liksom. Jag hinner knappt säga hej då. Så att det blir lite speciellt och nya killar kommer in nu. Det gäller att få in dem i gruppen och få dem att känna sig hemma så de kan prestera på sitt bästa.
Jag skulle komma dit. Tre nya spelare ska integreras i det här laget, varav en finsk back och en tjeckisk. Vad händer i ett lag när tre nya spelare kommer?
Det gäller ju att få dem att känna sig bekväma och vara här, och samtidigt så alla andra får fokusera på sitt. Men det blir en lite avvaktande, kanske inte avvaktande, men det blir lite grann att lära känna varandra stämning första dagarna, men sen går det snabbt. Det är mycket matcher och man spenderar mycket tid tillsammans, så man lär känna varandra snabbt. Sari gick in i omklädningsrummet och han var inte så länge sedan han lämnade härifrån, så det är lättare för honom såklart. Men på sätt och vis är man van vid det, och det brukar gå väldigt fort att lära känna varandra.
Vad tar du som kapten för ansvar i en sån process?
Jag försöker ju vara så öppen jag kan med och hjälpa till och få de nya killarna att känna sig välkomna. Men vi har en bra grupp och vi har haft det de senaste åren, tycker jag, att det är lätt att komma in i den här gruppen. Det är mycket killar, så att jag hoppas att det fortsätter.
Man brukar ju prata om att liksom rollfördelning görs om när det kommer in nya spelare. Är du rädd för att liksom ni hamnar i ett vakuum här när ni ska hitta varandra i nya gruppen?
Nej, det är absolut inte. Man ser positivt på det. Det är bra, riktigt bra spelare som kommer in. Och, jag tror vi kärnan som har varit här länge nu och länge. Men de senaste åren vet vad vi ska göra, och det gäller att få de andra killarna att komma in i vårt sätt att spela. Rollacceptans får man ha alltid i alla läger, och framförallt i slutet på säsongen om man vill vinna någonting. Så att, det är helt övertygad om vi har.
Erik Jelena och Tyler Kelleher försvann hastigt och tre nya spelare har kommit in. Vad händer rent styrkemässigt? Hur förändrar det Rögles lag?
Nej, men Jelle och Tyler är ju otroligt bra killar, så att, och väldigt omtyckna bland spelarna, så att vi kommer att sakna dem, och väldigt duktiga killar också hockeymässigt. Sen är det är en business vad det är. Det är sånt här händer i den här sporten, och sen fyller vi på med tre riktigt bra spelare också, så att vi får se hur det hatar sig, men vi får in två killar som är på väg att spela i OS nu, det säger det mesta, och så vet vi vad han kan, så att vi får väldigt bra spelare till laget.
Där fick ni Mattias Sjögren. Vi kommer tillbaka till det där med smeknamn faktiskt på en lyssnarfråga, bara så att ni har en liten sån här vad är det? Det måste vi ju vara kvar för att lyssna på. Och så vänder vi blicken framåt. Vi tar en lägesrapport. Det som vi brukar ha inledningsvis kommer först nu. Dubbelmöte alltså med Luleå och sen ett möte med Örebro. Men först och främst Luleå. Daniel, vad har du att berätta från dagens träning?
Ingen större rapport. Det var egentligen bara en spelare som saknades på isen på dagens träning, och det var Ted Brithén. Jag frågade varför och fick svaret att det var en planerad åtgärd, att han inte skulle vara på is idag, men att de räknar med att han spelar imorgon. hans frånfälle från träningen fick väl liksom någon liten effekt. Man kan väl säga att Oliver Ternström, som har spelat i fjärde kedjan med Mattias Sjögren, tog över Britens centerplats där mellan Bengtsson och Bristedt på träningen. Man kan också säga att Marco Kasper lämnade Adam Edström och Brady Ferguson och tog plats med Mattias Sjögren och Filip Granat. Så alltså en fjärde kedja med Kasper, Sjögren och Granat. Och det öppnar ju då för det intressanta att Daniel Saar placerades ihop med Adam Edström och Brady Ferguson.
Och där matchades ju han ju en del under matchen mot Växjö. Jag såg också att Daniel Saar var inne i fjärde kedjan ibland och hade några byten där igår. Men ändå, ju längre matchen led, om jag minns rätt, så var han mer konsekvent med Edström och Ferguson.
Mm. Spelade också powerplay, Jordan.
Ja, nej men det, jag vet inte, man ska ju inte dra för stora växlar av det. Jag tror att det är någon slags undantagstillstånd som råder här fram till att Tambellini och Everberg är tillbaka. Det är väl först då man kan se hur de har tänkt bygga sina kedjor. Men Saar är ju i stort behov av matchträning, så det är väl ganska logiskt att han omedelbart kommer in och börjar matchas i alla fall samma omgivning hela tiden.
Vi behöver väl inte stanna till där så mycket mer i lägesrapporten.
Nej.
Utan helt enkelt gå till den här lyssnarfrågan. För vi har fått en lyssnarfråga som berör just smeknamn. Sjö känns ju rätt så kopplat till hans efternamn, Sjögren. Mm. Men sen finns det ju andra tidigare som har haft lite andra, Honken, Holmqvist är väl också ganska kopplat. Men det finns ju andra som inte har. Jag kallas ju någonting helt annat än vad jag heter till exempel. Men jag är ingen hockeyspelare heller.
Du kallas Bagan.
Ja, precis. Men det är kanske ett annat avsnitt.
Ja, men det är ju Honken och Bomben och Svissen och Lillklimpen och allt möjligt.
Sudden.
Det är ju en legend.
Stass.
Just det. Men du kan väl läsa upp återge lyssnarfrågan, Linus?
Ja, men lyssnarfrågan handlar bara kort och gott om varför det inte finns så mycket smeknamn på hockeyspelare nu för tiden, utan att det är liksom på sin höjda efternamnet då som man refererar till. Förr var det ju något helt annat, och vad hade ju känts som alla i ett lag, i alla fall alla svenska spelare hade ett smeknamn som de var kända vid.
Vad säger folklivsforskaren Mattias Bagan Hjelm?
Ja, men alltså, jag vet inte, det är så mycket som, jag vet inte hur djupt man ska dra det här, men
oerhört
ja, djupt.
Jag vill ha,
det kanske rent av är en samhällsfråga detta.
Samhället
utvecklas i en direction, i en riktning som helt enkelt går bort från smeknamn. Man vill inte avkodifiera människorna längre, utan kalla dem för vad de faktiskt heter. Ja, det där är lite för filosofiskt. Det kanske snarare handlar om att fantasin i dagens generationer är sämre. Jag vet när jag växte upp i den orten, det var det, alla skulle ha smeknamn. Det var liksom grejen med namnen.
Ja, men det kan vara just det att folk växte upp tillsammans och spelade i samma lag förr i större utsträckning. Nu är det ju ofta, du har kanske en kärna på ett fem spelare som kommer från staden, orten där ditt lag spelar, och sen resten har kommit från andra håll och kantar och anslutit. Men har det varit ett mer eller mindre kompisgäng som har gått upp genom åldrarna, så utvecklas ju en annan typ av relation tidigt som ger smeknamn, och då följer de med upp och så plockar publiken upp dem och så blir det en grej. Jag vet inte om det kan vara en teori i sammanhanget.
Nej, jag vet inte heller. Men det känns väl som att det går väl trender i allting. Och i många år så var det en stark trend att alla hade smeknamn. Till och med journalister hade ju liksom inte sina egna namn under artiklarna. De hade ju signaturer.
Ja, vad kallades ni då? Ni som var med på den tiden.
Ha, ha, ha!
Skrev du bara Bagan under dina texter igen?
Ja, inte som journalist. Men jag vet, jag skrev det på mina skolböcker. Det var jag rakt av Bagan. Jag hette aldrig Mattias alltså, eller så, eller Hjelm som man säger här nere. Det var bara mina föräldrar som Mattias. Alla andra, hela världen. Den lilla världen.
Jag hade tagit mig signaturen Skrot i så fall. Ja, jag tror det gick nog till slut lite inflation i de här. Det blev ju nästan lite löjligt till slut. Alltså konstruerade smeknamn. Och för mig som språkintresserad tycker jag att det, jag betog i det större liksom, läsbilden med alla dessa inklippta smeknamn. Så jag har ju alltid varit allergisk mot smeknamn, så jag har nog bidragit aktivt till att ta bort det.
Men vissa smeknamn har ju förklaringar. Mitt går, jag ska inte dra det, men det finns en förklaring. Det finns garanterat en förklaring varför Anders Karlsson kallas masken. Ja, det gör det. Och så vidare och så vidare. Kanske också att det kan finnas att förr i tiden, då hette man, man hette inte Linus, man hette Daniel, man hette Mattias, man hette Andreas och sen, ja. Och det var många som hette det och då behövde man särskilja dem. Och då var man tvungen att skapa smeknamn.
Jag tycker det är jätteskönt att du refererar till förr i tiden och så är du och Daniel med i det resonemanget och jag är utanför. Det känns jättebra faktiskt. Jag är nöjd över detta.
Du brukar ju säga lillebror här.
Ja, jo. Han kommer och han får smeknamnen då också.
Men vet ni vad? Kan inte ni skicka in era tankar så kan vi ta upp det här temat igen och se om det finns lite mer substans i era förklaringar än våra och hobby hittepå grejer.
Ja, kanske folk kan bidra med deras favoritsmeknamn på spelare genom åren.
Ja!
Ja, jag kanske kan göra en historisk forskning, ta reda på det.
Vi kan ju låta ut en rundvisning med Alin i något sammanhang.
Någonstans bara.
På ett smurfmuseum eller något sånt.
Ja. Bara att Linus får vara guide.
Ja, verkligen. Jag skulle följa med. Jag skulle lätt lösa entré.
Administrationstimme kanske. Eller något sånt.
Mm.
Ja, nej, men vi stannar där för nu.
Och så, men vi släpper inte smeknamnen.
Nej, det gör vi inte. Utan hoppas på att få återkomma till det med er hjälp. En lyssnarfrågan har vi tagit. En spaning, har vi det? Har vi någon spaning? Jag har en liten spaning.
Jag har också en liten spaning.
Min är jätteliten så du får ta din först.
Okej. Man kan väl få gnälla lite?
Ja. Eller om så här jag... i slutet. när vi ska landa med flaggan i topp och bara dura ackord.
Jag tycker det är lite konstigt att varför får aldrig Filip Granat ett namn på sin rygg? Han har ju A-lagskontrakt och spelat massor av matcher. Han borde väl ha kvalat in. Daniel Saar fick ju namn på ryggen direkt i gårdagens match. Och en minidetalj. Varför är det olika typsnitt på bokstäverna på ryggen? Vissa har smalare, vissa har tjocka. Jag tycker det ser faktiskt inte SHL-mässigt ut.
Alltså, du ställer frågan. Ska jag svara på det här? Alltså?
Nej, det ska du inte. Det är min spaning. Men de har ju lagt upp ribban så högt så att då får man ju gå ner på detaljnivå och styra. Mm. Och anmärka.
Ja, vi får ju se om det kan skickas vidare så att det blir någon ordning på Rögletorpet. Min lilla spaning då, som är betydligt mindre, som inte är någon gnäll heller, utan jag vill bara konstatera det att eftersom vi under så många veckor tidigare har pratat om att Rögle har bäst effektivitet och bla 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 bla, jag vill bara konstatera att det har de inte längre, utan det har Skellefteå.
She left you, bagen.
Ja. Rögle är inte längre effektivast i serien.
Nej.
Denny.
Tungt. Men det är väl, ja, de är ju till och med bäst också just nu. Så att,
Vill bara hålla den tråden vid liv och inte säga mer än så. Det var min lilla minispaning.
Vilka ska vi tacka innan vi rundar av?
Vågen, Försäkringsbyrå.
Det ska vi. Och ska vi inte... Jo, vi ska. Vi ska puffa för någonting också. Vi ska puffa för någonting som vi ska göra som ni förhoppningsvis ska uppskatta.
Ja, vad roligt. Vi ska ta vår podd ut i verkligheten.
Precis. Hela vägen till Ängelholm.
Hela vägen till Catena Arena till och med. Nu scrollar jag febrilt efter datumet. Den lördagen den, apropå Skellefteå, lördagen den 5 mars ska Rögle möta Skellefteå klockan 18.00. 16.30 ska vi improvisera fram en livepodd i Catena Arena i någon slags barrelaterat utrymme. Vi ska bara dricka vatten, men vi ska tänkt snacka lite hockey i alla fall.
Så ni som tycker om att lyssna på oss och vill se oss göra det rakt upp och ner, det är bara att ta sig dit. Mm. Så för varje extra person som kommer så ökar nervositeten lite ytterligare hos oss. Så det är spännande.
Mm.
Så vill ni göra oss riktigt skitnödiga, då går ni man och kvinna ur huset och ställer er där och tittar.
Och så tar med era block, för bagarna har lovat att skriva massa autografer efter podden.
För jag är ju en sån stor stjärna.
Exakt.
Ja, just det. Ja, men vad bra.
Snyggt.
Där är vi i mål för den här veckan.
På alla sätt och vis.
Och nästa vecka så återkommer vi med mycket matchanalyser och snack kring det som varit den vecka som ligger framför oss nu.
Och glöm nu inte att höra av er till oss. Framförallt kanske det här med smeknamnsspåret. Vi finns ju på Twitter, Roglepodden heter vi där. Och sen så finns vi på roglepodden@hd.se. Eller så kan ni såklart kontakta någon av oss tre direkt. Det blir vi bara glada för också.
Och vad var han hette nu då? Den nya backen i Rögle.
Den av dem? Wojciech Mosic, gissar jag. Vi får ta reda på den när han dyker upp. Ska jag fråga honom hur man
du sa Mosic förra gången. Nu sa du Mosic. Så att du har ett jobb att göra där, Linus.
Det kallas gardering igen. Det gör man ibland.
Det är bra. Nu har vi garderat klart och vi tackar er för er uppmärksamhet. Tycker att det är jättekul att ni följer med oss. Ha nu en fortsatt fin vecka. Hej på er.
Hej.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.